Ja, Herren har bytt min ängslan i jubelsång. Ja, det kanske är därför jag vågar stå här idag. Jag vet inte om ni kommer ihåg när jag var här, stod här framme sist och sa någonting. Vi knappt så gör det själv. Jag tror det var kanske drygt ett år sedan. Och när man inte gör det så ofta så blir man ju lite rostig mellan varven. Lite ovan. Och då ska man ju då börja igen då titta på en text som man då ska predika över. Och jag började titta lite då ovant på texten som jag ska läsa nu. Och det är då dagens evangelium. Så vi kan resa oss upp en tiden. Det är alltså från Matteus då, kapitel 15, vers 21-28. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren och Israels folk. Men hon kom och föll ner från honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad har du, Kristus. Ja, den här texten föll på min lott att försöka säga någonting vettigt om idag. Och då kom ju tankarna: ja, hur ska jag då få till någonting av den här texten? Eller egentligen, förstår jag den här texten? Och då kom jag fram till: nej, jag förstår inte riktigt den här texten. Varpå panik uppstod. Om jag inte förstår, ja, hur ska jag då kunna få er som sitter här och förstå? Kanske det är så till och med att ni redan förstår, men inte jag. Jag menar, vi har ju olika kunskaper och bakgrunder allihopa. Så att vi kan ha olika förståelse för det. Men så börjar kugghjulen gå i mitt huvud i alla fall. Och jag är ganska säker på att det var Herren som satte igång dem. Och att han ville säga till mig så här: ja, om du, Bertil, inte förstår, då får väl jag göra så här då. Vi tar texten bit för bit. Och så ser vi vad du inte förstår. Och så kommer vi fram tillsammans fram till någonting, någon slags resultat. Och när vi är klara med det så kanske både du och andra förstår lite mer. Ja, så lärde jag mig någonting av Gud, att varför står jag då här och pratar till er? Jag inte är det för att jag är duktig, och inte ska jag försöka jämföra mig med Paulus som säger allt det här han säger i dagens epistel här om hur hans gärning är och hur han upplever sitt uppdrag. Men det är väl så här att jag, med de kunskaper och den position jag har, ska kunna göra den här resan i texten med Jesus tillsammans med er. Och så får jag lära mig bit för bit, och så får ni också veta bit för bit vad jag lärde mig. Och jag måste säga att min tanke var att Gud är nog ganska bra att ha till hands när man ska få till en predikan. Är det inte så? Så att vi gör ett försök. Och det första intrycket jag får när jag tittar på den här texten, det är att lärjungarna och Jesus försöker få lite ledigt från allt folk och drar sig undan. Jag läste lite en betraktelse tidigare i morse här och förstår att det har varit en uppgörelse mellan Jesus och de skriftlärda i tidigare skede i den här berättelsen. Så att det kanske inte var så konstigt att de ville försvinna ett tag och dra sig undan. De gick iväg till det här landet mellan Tyros och Sidon, som det heter. Där bor det tydligen inte israeliter, judar, utan det bor ett folk som kallas kananéer. Och det var väl förmodligen, om jag förstått rätt, ett folk som fanns här innan israeliterna kom tillbaka från flykten. Det finns många folkslag i det här landet idag också, för idag heter landet Libanon. Det är klart i alla fall enligt texten att det är ett annat land och ett annat folk än judarnas. Och tydligen så har ryktet gått om Jesus. Gått före till det här folket också. För när Jesus och lärjungarna tror att de får vara fred, så börjar någon ropa på Jesus. Och jag nästan känner tankarna från lärjungarna. Nej, inte nu igen. Vi vill vara fred. Och jag kan förstå att under de här tre åren med Jesus, så kanske det kändes så här ibland för dem. Att de var trötta och att de inte kanske i det här fallet heller var helt fördomsfria mot kananéerna, som var det folk som den här kvinnan tillhörde. Och de ville säkert köra bort kvinnan. Kan du inte fixa det här, Jesus, så vi slipper henne, ungefär. Och det finns ju liknande berättelser där lärjungarna gör likadant i andra delar av Bibeln. Och lärjungarna är naturligtvis människor precis som vi. De är inte alls olika oss, även om de här var en helt annan tid. Så vi kanske till och med känner igen oss. Men vad som dessutom verkar synas i texten, det är att Jesus först verkar helt ointresserad att hjälpa henne. Och det var just här som jag fastnade i texten. Jag frågar Jesus, varför gör du så här? Var du också trött? Fanns det stunder också när människan Jesus ville ge upp och inte ville vara Messias? Ja, vi vet ju inte allt som skrivs i Bibeln. Det kanske var så. Och kanske var det just så för att Guds plan var att han skulle få känna på allt som människans brister har ställt till med. Han fick alltså under åren som människan Jesus känna både glädje, sorg, smärta, lidande, trötthet, uppgivenhet, ja, till och med ilska och så vidare. Och till slut även döden. Han blev ju avrättad. Och allt det här så kan vi läsa om i evangelierna. För vi som är kristna går ju också i hans fotspår på många sätt. Precis som lärjungarna gjorde. Jesus säger på ett annat ställe i Bibeln. Den bägare som jag dricker ska ni också dricka. Och när han säger så här, när jag tänker så här då, så kommer jag på en text i en känd populär country-sång som ni kanske också har hört. Helt enkelt, I didn't promise you a rose garden. Om man översätter lite fritt, jag lovade inte dig en dans på rosor. Nej, det kanske är så. Vi som är kristna, det är inte en dans på rosor alla gånger. Vi kommer fortfarande att få kämpa med alla våra fel och brister. Och vi ska inte tro att vi är så mycket bättre bara för att vi råkar vara kristna. Så då hjälpte mig Herren fram till slutsats nummer ett. Att livet med Kristus, det är inte alltid en dans på rosor. Ibland så är vi starka och pigga. Ibland är vi svaga och trötta. Så vi fortsätter vidare då i texten. Då säger Jesus så här. Jag är inte sänd till andra än det förlorade fåret i Israels folk. Ja. Här fastnade jag igen i texten. Men Jesus, du är väl ingen rasist eller? Varför säger han så här? Och då börjar jag leta lite runt i Bibeln. Och då är det bra med den här sajten som Bibelsällskapet har, den här bibeln.se. För där hittar man också lite kommentarer, lite hänvisningar som man kan ta hjälp av. Och där hittade jag Matteus kapitel 10, vers nummer 5. Och där säger Jesus så här. Han skickade ut lärjungarna. Ta inte vägen till hedningarna. Gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Ja, han säger samma sak här. Tittar jag på noterna vidare i texten och så får jag veta att man förklarar det så här att Jesus koncentrerade sig på Israels folk och bad på Guds folk, Israels folk, och bad lärjungarna göra likadant. Men efter sin uppståndelse och död och uppståndelse, när han talade med lärjungarna igen, då uppmanar han dem att gå ut i hela världen. Så det är som flera steg i det hela. Och vill du läsa mer om den här befallningen, den står i Matteus 28, vers 19. Jag citerar inte den nu, ni känner till missionsbefallningen. Nej, Jesus är absolut ingen rasist. Det är bara det att han använder antagligen det här begreppet att gräv där du står. Börja där du är. Och då lärde jag mig nästa sak. Visst, vi ska sprida budskapet om Jesus i hela världen. Men som vanlig Jesu lärjunge tillhörande Guds folk så ska jag börja där jag är. Med mig själv och min närmaste omgivning. Jag ska inte resa till Nepal eller Kina eller Afrika. I alla fall inte just nu. Jag ska börja med mina vänner. Och några av mina vänner sitter här. Ni är mina bröder och systrar i Kristus. Så att därför så står jag här och pratar. Så att ni också får veta vad jag lärde mig. Jag ska berätta för mina andra vänner och kamrater som inte tror. Och sen låta Jesus göra jobbet. Och det är väl egentligen inte så mycket annorlunda än vad du också sitter här och också ska göra. Och har du något att berätta, en erfarenhet som du har fått av Jesus eller någonting annat som rör ditt kristna liv eller ja, som du har fått uppenbarat. Så det är klart då ska du också stå även du stå här och berätta. Då är det din tur. Och några av er som sitter här och följt samma exempel står också här och berättar om vad ni har upplevt av Kristus. Några av oss här är på körfältet också. Och några av oss är i värmestugan, några är i pannkakskyrkan. Några har kanske smågrupper, öppna smågrupper. Och några kanske bara finns som just kristna ljus. Och det blir spontana samtal med vem som helst som finns i närheten. Kanske vid fikabordet, ja kanske till och med efteråt här nere vid fikabordet. Kanske på jobbet. Jag har fått uppleva många bra samtal med kollegor på jobbet. Och i facket, unionen. Man hinner prata mycket när man åker tillsammans till något fackmöte i Sundsvall. Det är ändå ett par timmar. Och det fina är att när Jesus kallar så ger han dig också kraft och verktyg så att du får göra som det du gör, just det du är bra på. Och hur det kan bli ibland att man är bra på något fast man knappt vet om det, det kan jag berätta. Det var en sak som hände i Sundsvall. Jag var på kurs med Trygghetsrådet eftersom jag var på sökerjobb. Kursen handlade om att ta telefonkontakt med tänkta arbetsgivare. Och under den här kursen så berättade ju förstås jag, som alla andra, om mina försök och misslyckanden. Men också hur jag lärt mig att inte ge upp. Och av naturen så är jag ju en positiv människa. Jag ger inte upp i första taget. Jag berättade också att jag utgår från min kristna tro och livssyn i allt det här som jag tycker och tänker. Men jag tyckte inte det var så mycket märkvärdigt. Jag sa mer än vad de andra sa. Så jag tänkte inte närmare på det. Så går det en vecka. Och så träffar jag min coach på Trygghetsrådet. Och så säger han så här. Vet du vad? Marie som var kursledare i Sundsvall. Hon berättar att hon och alla kommer ihåg dig från kursen. Och att hon tyckte att du gav så mycket inspiration. Både till de andra och till henne. Ja, då blev jag helt ställd. Vad hade jag gjort nu då som var så märkvärdigt och bra? Ja, efter lite funderande så förstod jag väl i alla fall att det kanske inte berodde på mig. Det kanske berodde på Herren. För att genom att helt enkelt bara vara mig själv och visa ärlighet om mig själv så lyste Guds ljus genom mig. Och även om de andra inte var kristna och förstod vad det riktigt vad orsaken var, så tror jag att som Guds skapade människor så kände de det här ljuset. Och Gud använde mig för att ge hopp till andra utan att jag ens visste om det. Då har vi den andra slutsatsen klar. Vem, vad, var den du är. Gör det du är bra på. Så hjälper Gud dig vidare. Och ibland så räcker det med att bara finnas till. Man måste inte alltid prestera. Man kan lämna över till Gud. Känns inte det bra, eller hur? Men tillbaka till frågan som kvarstår. Varför vill inte Jesus hjälpa kvinnan? Ja, kvinnan ger sig inte i alla fall. Hon fortsätter att be Jesus hjälpa. Hon säger så här. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Så säger Jesus sen till henne. Och då funderar jag på vad är det Jesus säger här då? Jag är tillbaka till bibeln.se igen och noterna. Barnen. Det är judarna, Guds folk i tolkningen. Hundarna är hedningarna, alltså andra folk. Och det bottnar också i hur judarna kallade sina grannfolk ibland jämförelse med sig själva. Men jag tänkte säga, vad är det som händer? Skulle Jesus jämföra oss med, som är här i Norden, med hundar? Det kändes lite konstigt. Men då läste jag på ett annat ställe i Matteus 8, vers 11. Där Jesus säger, jag säger att många ska komma. Det är en profetia kan man säga. Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men i rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och nu börjar det klarna. Vad Jesus är ute efter. Jesus börjar alltså med judarna, Guds folk. Ger dem chansen först att svara ja eller nej till honom. Och som vi vet så var det långt ifrån alla som svarade ja. Sen går han till hedningarna. Vi har flera exempel på det. Kvinnan vid Sykars brunn. Officeren som var romare. Med flera. Och Paulus och grabbarna, de gör likadant på sina resor. Först judar. Sen hedningar. Det ser man på varje ställe de kommer fram. Först judar, sen hedningar. Kvinnan visade sen vad hon sa om barnen och hundarna. Att hon hade förstått vad Jesus var ute efter. Hon sa ju att ja, men hundarna får ju smulorna från barnets bord. Och kanske var det just det här som Jesus ville höra. Att kvinnan verkligen trodde på honom och inte gav upp. För sen säger Jesus till henne, när hon har sagt det här. Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Kanske var det så här då att Jesus ville att hon skulle säga, verkligen säga med ord vad hon förväntade sig av honom. Hon skulle med munnen bekänna sin tro. Och när jag säger så här då kanske du tänker på samma bibelord som jag tänker på. I Romarbrevet 10, vers 9-10. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Och vill du också läsa mer om det här med Guds folk och hedningar, så hittade jag en beskrivning av det i Romarbrevet 11. Jag kommer inte citera den, men du kan titta i Romarbrevet 11 själv om du vill. Slutsats nummer 3. Ge inte upp. Fortsätt att tro. Tänk på alla löften du fått från Jesus. Det du ber om ska du få. Knacka på, dörren ska öppnas. Ja, du får tjata på Jesus. Precis som kvinnan gjorde. Han visar inte bort dig. Men Jesus vill höra och se vad du egentligen vill. Och han kan ge dig vad du egentligen behöver. Han vill ge dig bönesvar. Men han vill ge dig rätt tid. Och då kan du ibland dröja. Och det kan kännas hopplöst. Men det gäller att inte ge upp. Och jag vet inte om det var ett tecken från Herren. Men innan, veckorna innan jag gjorde den här predikan, så poppade det in små mejl via ett dagligt bibelord som jag använder. Som jag får mejl varje dag från. Och det var såna här bibelord. Hoppas på Herren. Var stark, fatta mod och hoppas på Herren. Lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Ett befäst torn är Herrens namn. Den rättfärdige flyr dit och får skydd. Och så här höll det på. Och så kom det ett ord från Ordspråksboken 15, vers 16, som jag faktiskt